Nåd vare med er och frid från Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kära Jesus, lär oss hitta den trånga porten och den smala vägen som leder till livet. Amen. Predikotexten hörde vi redan från Matteus evangeliets 7:e kapitel där Jesus uppmanar oss att gå in genom den trånga porten. Fast vi inte har stadsmurar med portar i våra städer har vi inte svårt att föreställa oss vad Jesus tecknar för bild här. På den tiden när Jesus var verksam så var det ofta murar kring städerna och det var portar som var välbevakade som då ledde in till staden. Vi tycker kanske att det är trevligare att gå på en vandringsled än att gå på vägar in till en stad, än gå på en asfaltväg. Det kan vara trevligt det också, även om vägen inte är bred. Om man behöver ha en barnvagn med sig eller en rollator så är det nog mycket bekvämare att gå längs en asfaltväg. Men i det här fallet handlar det inte om vår fysiska bekvämlighet. Det handlar om en andlig dimension. Bilden innehåller en oerhört allvarlig undervisning. Jesus säger att den breda vägen leder till fördärvet. Den stora frågan är, hur ska jag hitta den trånga porten? Den som leder till livet, till himlen. Och undvika att gå med den stora massan på den breda vägen. Den väg som slutar med fördärvet. Den som leder till helvetet. Visst är det här en oerhört allvarlig fråga. Vår text är en del av bergspredikan. Där har Jesus undervisat sina lärjungar hur de ska leva i vardagen. Mot slutet av bergspredikan möter vi en konfrontation med de krafter som motarbetar Guds rike. Jesus tecknar en verklighet som inte är så trygg som vi skulle önska. I de följande verserna efter vår text berättar han om vargar. Vargar som hotar att slita fårjorden. Och vi känner ju mycket väl också här i vårt land skräcken för vargar. I synnerhet de som har en fårfarm. De vet nog vad det betyder att försöka värja sig mot vargens angrepp. Jesus kallar de här vargarna falska profeter och förbrytare. Också fastän några av dem kommer till honom och säger att vi har ju varit dina sändebud, vi har vittnat om dig, vi har gått på dina gator, vi har tjänat dig. Ändå kommer Jesus att tvingas säga till dem, jag har aldrig känt er, gå bort ifrån mig, ni förbrytare. Det är tydligt att de här falska profeterna har en stor andel i att människor väljer den breda vägen som slutar i fördärvet. De har alldeles för stor framgång. De lyckas dra många, många fler människor med sig än de som aktar sig för dem. Nu säger Jesus inte att alla en gång ska komma till himlen. Han säger uttryckligen, det är många som går på den vägen som slutar med fördärvet. Helvetet är en plats som inte är tänkt för människor. Den har tillrätts åt djävulen och hans änglar. Men djävulen vill ha många människor med sig. Och därför försöker han allt vad han kan. För att lura människor att följa honom. Jesus har kommit till världen för att frälsa oss från det stället, från helvetet. För att vi ska få vara med honom i himlen. Det är därför han varnar oss. Allra sist i bergspredikan berättar Jesus om hur de som hör hans ord och tar vara på det är att jämföra med en man som byggde sitt hus på en klippa. De som inte tar vara på hans ord utan vill bygga på egna gärningar eller på någonting annat än på Jesus, de bygger sitt hus på sanden. Och när det kommer stormar i livet, då kommer det huset att falla sönder. Det faller med ett stort brak när det ansätts av stormar. Därför är det så viktigt att hitta grunden som håller även om de falska profeterna ansätter oss. Lukas berättar om ett annat tillfälle när Jesus talar om den trånga porten. Där säger han i Lukas 13. Kämpa för att komma in genom den trånga porten. Många, säger jag er, ska försöka komma in men inte lyckas. Vi ska en stund uppehålla oss vid kampen och sen se mera på den breda och den smala vägen. Vi ska ta upp frågan den kristnes kamp och Jesu kamp. Jesus beskriver inte en kristens liv som ett lätt liv, en dans på rosor som man brukar säga. Visst kan det stundom kännas underbart att vara kristen. När Petrus, Jakob och Johannes var med Jesus, Mose och Elia på förklaringsberget, så då upplevde de det som var kanske det mest fantastiska tillfället i sitt liv. De fick se Jesus förhärligad och de fick se Mose och Elia. Det har inga andra människor fått se. Men efter det såg de bara Jesus. Och så gick de ner från berget. Så möttes de av verkligheten. Människor som hade fört fram en pojke till dem. För att lärjungarna skulle bota honom. Och de kunde inte. Och Jesus blev verkligen irriterad. Han blev kanske arg på lärjungarna. Varför har ni så liten tro? De klarade inte av det. De var i nöd. De måste uppleva sin egen svaghet. Det var vardagen. Mitt ibland det otrogna släktet. Så är det i det kristna livet ofta. Efter de stora högtiderna, när vi jublar, när vi är glada, när vi samlas med våra trossyskon. När vi känner Guds närhet. Då kommer en vardag när vi plågas av frågor. Duger jag? Eller när vi hotas av lättja att lyssna till Guds ord. När vi ställs inför all konkurrens som världen har att bjuda för att föra oss bort från Jesu väg. Det här är kampen i våra liv. Nu säger en del profeter. Nu gäller det att kämpa mot synden. Du måste in genom den trånga porten. Det är bara genom att besegra synden som du kan komma in i himlen. Andra säger att det visserligen inte går att vinna över synden på egen hand. Men Jesus kommer och hjälper när du inte orkar. Hjälp mig sista steget, du som allt förmår, finns det faktiskt beskrivet i en psalm. Jag förmår mycket, tänker man. Men inte riktigt allt. Vi behöver Jesus för den sista biten. Det här är som att bygga egna meriter med en trappsteg som man hoppas kan kunna nå upp till himlen. Det finns en sång som många av oss kan, som Lina Sandell har författat, som beskriver det så här. Min redliga bättring, min tro och mitt hopp, min ånger, min bön och min lydnad. Se där vilka trappsteg jag timrade upp, se där var jag sökte min prydnad. Men aldrig den lydnaden provet dock höll, och sten från, efter sten från den byggnaden föll, den blev ingen brygga till himlen. Hur ska vi då förstå orden om att kämpa? I sitt kloster försökte Martin Luther kämpa för att vinna saligheten genom att uppfylla alla ordenslivets föreskrifter, genom att uppfylla den ritual, alla de processer som var ålagd munkarna. Men blev han salig på det? Nej. Ju mera han försökte, desto mera kände han och såg och märkte. Han sjönk bara djupare in i sitt medvetande om att han räcker inte till. Det här har han ju skrivit en psalmtext om, som vi också har i vår psalmbok. Han beskriver så här: jag fången var av Satans hand, mig dödens märke brände. Från födelsen mig synden band, förtvivlan mig upptände. Ju mer jag sökte bliva fri, dess längre fördes jag där i. Och helvetet stod öppet. Även om han inte gick på den breda vägen, sorglös i världens nöjen, som många brukar göra. Även om han kämpade, stod helvetet öppet. Det här läget var hopplöst. Han hade gjort allt han kunde göra, men förgäves. Hans egen kraft ledde honom bara till helvetets port. Men Martin Luther blev inte fast i sin förtvivlan. Han kom loss då han såg Guds rättfärdighet uppenbarad i evangeliet om vad Jesus har gjort. Lina Sandell beskriver hur vändningen kom när Jesus stod och ropade: jag har betalt din omätliga skuld. Jag ensam i vägen. David beskriver hur han kom loss ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. När Gud kom, drog upp honom, ställde hans fötter på en klippa. Och då säger han så här: han, alltså Herren Jesus, drog mig upp ur fördärvets grop, upp ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på klippan och gjorde mina steg fasta. Han la in en ny sång i min mun, en lovsång till vår Gud. Här har vi klippan som Jesus också talar om i slutet av bergspredikan. Den klippa som det håller att bygga huset på. David var min sanningen fullkomlig människa. Han hade begått svåra synder. Mycket svåra synder. Han var en mördare och äktenskapsbrytare. Ändå kallas han rättfärdig. Han prisar Gud som gör människor saliga genom att täcka över deras synder. Genom Guds underbara nåd blev han själv frikänd. Hur kunde Gud täcka över Davids synd? Hur kunde han visa Luther att han ägde full rättfärdighet trots att han inte lyckades i sin kamp? Jo, han uppenbarade evangeliet att Jesus redan har kämpat färdigt. Han kämpade en kamp mot djävulens frestelser. Han segrade. Han kämpade en kamp i lidande och tortyr. Han dödades på korset och betalade för våra synder med sitt blod. Han blev vårt offerlam. Han gav sitt liv för fåren, för oss. Så gjorde Jesus ett saligt byte med oss. Han levde ett rent och rättfärdigt liv som han räknade oss till godo. Han tog på sig det straff som vi har förtjänat genom våra synder. Och den här kampen räcker till för oss för att vi ska få leva med honom. Både som hans lärjungar här i tiden och sen när vår tid är ute i hans himmel. Han har öppnat porten till himlen. Därför beskriver Lina Sandell hur han frågar: säg, vill du ej låta dig nöja med mig, den nya, den levande vägen? Kommer någon och säger att det nu gäller att kämpa för att få plats i himlen, så ska du svara: Jesus har kämpat för mig. Min grund är god, den heter Jesu blod. Och du har fått ett konkret bevis för att det gäller dig. Du som är döpt har fått dig ditt dop. I ditt dop fick du del av all den välsignelse som Jesus skaffat. Visa upp det beviset. Det räcker som passersedel genom den trånga porten. Det här är vägen. Och det här är grunden som vi ska bygga vårt hus på. Klipp grunden som håller. Men det här är en väg som få finner, för den är smal. Den passar inte med våra förnuftiga tankar. Och därför blir den angripen av många slags falska profeter. Vårt förnuft tycker mer om den breda vägen. Det finns ondskefulla krafter som vill leda oss bort från Guds rike. Våra medier, inte minst TV och internet, är fulla av fullständigt nedbrytande krafter som hotar våra familjer och vill dra oss in i syndens slaveri. De kommer in i våra själar och förmörkar det. Vi ska se upp med det, så att det inte får oss fast. Men i bergspredikan och dagens texter handlar det mer om de smygande fienderna. De falska profeterna som ser ut som får fast de är vargar. Det talas mycket om kärlek idag. Men vad kärleken är bestämmer man själv. Vid behov ändrar man betydelsen av gamla ord, som man har gjort med ordet pride, som betyder stolthet. Man har fått det till att man är stolt över sig själv. Att man är fri. Man får bestämma själv. Det här ordet och stoltheten grundar sig inte på den kärlek som Bibeln berättar om. Och att vi ska grunda vår stolthet i Jesus så att vi får höra till honom. Istället blir det som en av denna tids falska profeter som jag gärna... som jag är tvungen att nämna vid namn för att han har fört in så mycket fruktansvärd villfarelse, nämligen Jonas Gardell. Han definierar kärleken och Guds kärlek så här: Gud tar emot alla som vi är. Men låter det inte bra? Gud tar emot dig som du är. Kom som du är, brukar det också sägas. Gud accepterar dig som du är. Det låter ju bra, men ändå är det en lögn. Det är en av de största lögnerna i vår tid. För Gud accepterar oss inte sådana vi är. För vi är syndare. Som syndare är vi inte bra. Även om vi har kunnat slipa bort det mesta som människor ser. Gud kan inte acceptera synden. Han tar emot den som kommer i Jesu namn, klädd i hans rättfärdighet. Men inte sådana vi själva är, om vi inte har Jesu rättfärdighet som skyddstecken. Ofta predikas om Guds nåd utan att Jesus är med. Barmhärtighet, rättvisa och också medmänsklighet, det är nåd. Men finns inte Jesus med, så är det en falsk förkunnelse. Man talar om Guds befriande nåd, men inte om att den nåden kostade honom hans enda son. Guds kärlek kostade honom lidande, hån och den värsta förnedring, som sen fick sin kulmen i den smedefyllda döden på korset. Det var det värsta som kan tänkas av mänskligt lidande. Den nåd som Gud bevisar i kärlek mot oss är ingen billig nåd. Den kostade Guds son hans liv. Men den nåd som den stora skaran på den breda vägen hyllar är en billig nåd. Den känns så behaglig. Den smälter så bra in i dagens allmänna religion. Den har ett sken av Guds fruktan men vill inte veta av dess kraft. Som Paulus beskriver människorna under de sista dagarna i andra Timoteusbrevet 3. Och han säger också så här: håll er borta från dem. Den breda vägen ger oss själva tillfredsställelse med hur vi lever och handlar. Hur annorlunda är inte den smala vägen? På den vägen finns så mycket suckande och klagan. Som till och med Paulus själv klagar i Romarbrevet 7 kapitel. Jag arma människa, vem ska rädda mig från denna dödens kropp? På den smala vägen finns ingen glädje över oss själva. Den som går där söker efter något bättre. För vi räcker inte till själva. Men den som söker evangeliet söker inte förgäves. Då hittar han samma lovprisning som Paulus slutade sin jämmer med. Gud vare tack genom Jesus Kristus, vår Herre. Där har vi porten. Den heter Jesus. Där finns det inte någon oroande fruktan utan en förvissning om att Herren Jesus, vår Herre, har gjort allt för att vi ska få vara med honom i himlen. Han har öppnat den trånga porten. Han är också med och leder på den smala vägen. Vägen till livet. Han ger en trygghet när vi är oroliga. Han påminner om att han som utgav sig själv för oss alla, han har också skänkt oss allt med honom. Han ger oss saligheten och även om vi är avskum för världen. På den vägen finns det ändå en sund fruktan. Inte en stolt och självisk säkerhet. Där finns en fruktan för de falska profeterna. Där finns en rädsla för att komma bort på vägen som är så smal. På den vägen oroar vi oss för att bli borta från Jesus och från hans ord. Och från den gemenskap som vi har och behöver med våra trossyskon. För vi vet att vi ännu inte är hemma i den slutliga tryggheten. Vi lever i den värld där vi måste kämpa för vår tro. Därför är porten fortfarande trång. De som vandrar på den smala vägen är därför angelägna om att ha hans ord i rikligt mått ibland sig. Och ingenting annat än hans rena ord. Det är så viktigt att ha en trygg plats att gå till. Där vi får höra det befriande ordet om frälsningen i Kristus. Och det är så viktigt att vi har ett tryggt nattvardsbord. Där vi får möta Herren, äta och dricka honom till våra synders förlåtelse. Det är få som finner den vägen, säger Jesus. Visst vill vi att flera ska vara med på den här vägen. Vi inbjuder alla att komma med. Och vi är nog ganska svaga när det gäller att inbjuda och visa på den här vägen. Fast egentligen är det ju inte så farligt fast vi är få. Det viktiga är att Jesus är med. Visst skulle känslan vara mycket större om vi kunde vara tusental eller tiotusental. Men det stora som vi får glädjas åt är att vi en dag ska få vara med i den stora skara som ingen kan räkna. Den skara som står inför tronen och jublar över frälsningen. Som inte ser på sig själv. Som inte på något sätt tackar sig själv för att de får vara där. Utan som ger hela äran åt Jesus. Där ska det vara jubel. För det är inget annat som har värde att jubla över. Än att jubla över vad Jesus har gjort för oss. Ingen ska här vara högmodig för att vi har hittat den port som står öppen och att vi får vara med på den smala vägen. Det gör vi för att Gud själv har kallat och bestämt oss att gå den vägen. Då vi har hunnit fram till den himmelska skaran, då är det helt naturligt, då är det skönt. Då är det en härlighet att få ge äran åt Lammet, åt Gud alena. Amen. Låt oss be. Bevara mig, kära Herre Jesus, från att gå bort från dig och den väg och den port du har öppnat till himlen. Hjälp mig att ta vara på det ord där du ger mig vägledning, så att jag hittar rätt och kan ta mig till vara för de falska röster. Det ber jag om i ditt eget heliga namn. Amen.